Då var det dags för Radio Malmbäck och vi sände över Höglandets närradio 103,9 MHz Radio P5. Producent denna vecka är Karl-Erik Andersson.
God morgon eller god kväll beroende på när ni lyssnar på det här programmet. Det är Karl-Erik Andersson som på Höglandets radio ska underhålla er en timme framåt med olika ämnen. Jag tänker bara konstatera att när jag spelar in det här så fick jag ändra lite grann i programmet. Den 21 augusti så skedde ju en tragisk händelse i Fagersta. En ung man gick in i en skola med ett svärd och en hjälm och högg ner en flicka och två pojkar blev allvarligt skadade. Det kunde ha hänt ännu mer värre saker, men han blev ju stoppad av polisen och det är hemskt den här händelsen. Det stannade ju upp hela valrörelsen ett tag och både statsministern och oppositionsledaren från Socialdemokraterna dök upp i Fagersta och la ner blommor på en minnesplats här. Och det så gjorde flera partier, bland annat gjorde Centerpartiets ledare det. Var nog först där på lördagmorgon, det här skedde på fredag eftermiddag. Ja, hur som helst så är det väldigt tragiskt att sånt här händer. Och att det finns kulturer som frammanar en sådan våldsstruktur eller våldskultur som man säger, som frodas på nätet. Och den hade ju klart samband med den händelse som skedde i Örebro. Och den händelse som har skett tidigare i Trollhättan, och det har skett på många håll ute i världen i liknande händelser. När den här ondskans sjukdom kommer in så är det ju hemskt. Vi väljer bara att vanliga människor, vi tar ju avstånd från allt sånt där. Och vi måste jobba på att sånt inte händer igen. Naturligtvis genom säkerheten på skolor och i samhället. Men också i förebyggande syfte att den här typen av kultur inte ska få chansen att växa sig starka. Och att folk som har problem ska tidigt få psykiatrisk vård. Det är väldigt viktigt detta. Nåväl, jag lämnar detta och livet måste gå vidare. Och vi måste stärka oss ur den kris som vi nu kanske känner som har drabbat väldigt många. Och många är ju djup sorg. Därför går vi vidare nu med programmet och jag tänkte berätta lite grann om sommaren, hur den har varit. Jag har varit på Cypern några veckor. Jag vill göra lite reflektioner om Europa och Ryssland och Ukraina. Några reflektioner om klimatkrisen och sen några reflektioner om valet. Och sen slutligen ska jag prata om skapelsen och människorna och vår gudstro i samband med detta. Jag tänkte börja med Cypern. Jag och min fru, vi åkte till Cypern. Jag och min fru Harit alltså. Vi åkte till Cypern den 17 juli. Mitt i den värsta hettan i Medelhavet. Vi hade väl ungefär där vi bodde kring 35 grader dagtid i luften. Och 34 grader i bassängen. Och det var någon bara några få grader lägre ute i själva havet. Det var en varm semester på många olika sätt. Jag tänkte inte prata så mycket om vad vi gjorde. Därför att det är väl så att många som har varit på semester brukar glädjande berätta och visa bilder på där de varit. Men det som lyssnaren kanske inte är lika intresserade av det de har varit med om. Och det är väl naturligt. Men det jag tänkte bara konstatera när det gäller Cypern är ju Cypern är en intressant plats. Det är en väldigt viktig ö, har varit under årtusenden i Medelhavet. Redan tidigt så lär perserna ha besatt ön. Och ön kom ju så småningom att tillhöra Romarriket. Och när Romarriket föll sönder så blev det Bysant, Bysans som det heter, det bysantiska riket som det tillhörde ett antal hundra år fram till 1100-talet ungefär, då det Cypern belägrades av frankerna. Frankerna var inga snälla människor, de förtryckte cyprioterna och de lade sig också i deras religion. I Bysans eller på Cypern, det var man ortodox kristen. Men frankerna ville man skulle vara som den romerska katolska kyrkan och försökte att påverka det i olika riktningar. Men så småningom, efter 300 år, så fick frankerna ge sig. Och då kom Venedig in och hade ön. Men Venedig var heller ingen bra förvaltare. Det var rika aristokrater och affärsmän från Venedig. Och det förtryckte och beskattade folket. Så venetianerna var illa omtyckta. Så därför så hade man kontakter med osmanerna, alltså i Turkiet. Och så småningom så blev det ju så att osmanerna erövrade Cypern. Så att sen var Cypern tillhörde turkiska väldet, eller osmanska väldet som det hette, i ganska många år. Fram till slutet av 1800-talet. Då England utökade sitt världsvälde i världen. Och framförallt så vill ju engelsmännen ha fasta punkter för att skydda sjötrafiken till då den öppnade Suezkanalen. Så det var vi ner, det var alltså Cypern längst bort här som var bas. Men sen var det ju tidigare var det Malta och sen var det ju Gibraltar naturligtvis, så engelsmännen behärskade hela Medelhavet under lång tid. Men sen då i modern tid efter andra världskriget så var ju då Cypern fortfarande koloni. Men det skedde ju en växande medvetenhet om självständighet. Framförallt var det grekerna. Och ville göra sig självständiga. Man ville tillhöra Grekland. Men sen också fanns en stor turkisk befolkning som väl egentligen ville tillhöra Turkiet. Det där utvecklade sig, jag ska inte gå in på detaljerna, till våldsamheter. Och det slutade ju med att när britterna gav sig iväg från Cypern så höll de på att slå ihjäl varandra, cyprioter och greker. Så FN fick ju skicka dit poliser och soldater för att stävja ordningen. Det gick väl inte till början med så hemskt bra och så småningom så landsteg. Luftan satte Turkiet soldater på norra delen av Cypern och besatte den delen. Och sen dess så har ju Cypern varit delat mellan, kan man säga, den cypriotiska turkiska delen och mellan den grekiska cypriotiska delen. Och så är det än idag. Även Cypern till EU och fungerar som ett EU-land. Ganska bra tror jag. Men vad framtiden ska bli, det låter vara osagt hur det ska, om det kommer att klara sig. Det är egentligen ett eget land i norra också, fast det är bara understött av Turkiet. Enligt södra Cypern är ju europeiskt. Cyperns ekonomi har inte riktigt klart för mig, men det är ju varit mycket baserat på turismen. Turismen är väl ett problem, har jag förstått på det sättet att många hotell stänger ju på hösten. Och då blir också folk som jobbar på hotellen arbetslösa och måste klara sig på annat sätt. Och därför så, när folk jobbar den här högsäsongen, så är det många som tar till sig många extra timmar, extra tjänster och kanske två jobb för att få ihop pengar för att sen kunna leva under vintern. På egentligen ingen lön alls. Så att det är lite grann en problematik. Jag kan inget om näringslivet, men man ser ju en sak att Cypern är ju hårt drabbat av torka. Och man ser på jordbruket att det är mycket torrt och det är brist på vatten. Och det är väl också en liten grann en konflikt då att turismen via sina stora turisthotell förbrukar ju mycket vatten. Så att det finns ju, och jag vet inte om de sysslar med avsaltning av havsvatten, men det kanske de måste göra det, om de inte gör det redan i framtiden. Men allt sånt kommer ju att kosta pengar, och allting tar ju tid att utveckla. Men sen är det ju en annan sak med Cypern som jag tyckte var intressant, och det var att vi gjorde några kyrkobesök, alltså i ortodoxa grekiska kyrkor. Dels därför att jag är ganska imponerad av den konst de utvecklade på, ja egentligen, säg på 700-800-talet, 900-talet kanske, jag kan inte säga exakt, men det utvecklades, och kanske även tidigare under hela den bysantiska tiden. Sen kanske det är lite grann hemmars som jag berättade om, för den frankiska ockupationen och den venetianska ockupationen av ön. Och sen var det ju muslimskt över det hela under från 1500-talet och fram till 1800-talet. Så att det är, men konsten är väldigt fin i dessa kyrkor. Fina målningar, bilder av bibliska händelser, av bibliska gestalter, av profeter och av de apostoliska människorna. Det är mycket fint. Och det är också intressant att följa en, även om man inte förstår språket, en gudstjänst i grekiskbåtet och kyrka. Den är ganska lång. Jag märker det att de började redan 7:30 på morgonen vid kyrkan och avslutade inte förrän framåt klockan 11. Vi kunde inte vara det hela tiden, men vi var det en stor del av tiden. Det är ju mycket att man ser upp till helgonbilder. Och helgonbilder som jag tycker är lite speciellt, att man pussar alltid dessa helgonbilder, bilder av Jesus, bilder av andra apostlar. Så att det kan man fundera över ja, det hygieniska, men så är det. Så att, men det är många som går i kyrkorna, så den var fullsatta. Man går dit, men det är inte säkert man stannar det hela tiden. När man går dit, går en stund, ber, som jag förstår, bockar och pussar någon ikon, och sen så kanske han går hem. Så att, men det är på något sätt en levande kyrka, tror jag ändå, en levande kyrka, även om den det andliga tillförs på ett lite annorlunda sätt än vad vi gör i våra frikyrkor. Men jag ska studera den mer, man kommer fler gånger till Grekland eller till Cypern, för hur det fungerar i kyrkorna, och försöka komma i kontakt med lite folk för att se hur det verkar i det vardagliga livet, så att säga. Nu ska jag lämna Cypern, tror jag, och som det som är bara som en liten utflykt, och då tänkte jag på att spela en musik av Theodorakis. Han är ju visserligen inte från Cypern, han är från Grekland. Och för mig, ungdomen i medelåldern, var han en stor figur, för att det var ju den tiden då Grekland var diktatur, de militärjunta härskade, och många var engagerade i att protestera mot de förbrytelser som den här militärdiktaturen gjorde mot fångar och förtryckte folk och så liknande. Som tur var så följde diktaturen och demokratin återinfördes. Men Theodorakis var under de åren en frihetsfigur som sjöng sånger och av olika slag. Och de förknippas ofta med befrielsen. Efter det så levde Theodorakis kvar mycket i musiken i den grekiska, framförallt den musik som man tog del av när man gjorde semesterresor eller andra turistresor till Grekland eller till Cypern.
Στρατή το φέρει να σου.
I sommar så har, kan vi ju säga, att klimatkrisen har varit tydlig. Alla håller inte med mig, en del säger att det är väl som normalt. Men faktum är att det brinner överallt i över världen i skogarna. För all del har det gjort det också tidigare. Men genom att det uppstår heta perioder med mycket torka så blir ju brandriskerna större. Oavsett sen hur den, om branden orsakas av att någon har slängt en film eller om den har åstadkommits av att det ligger glas ute i naturen där solen bryts och den blir så att säga en brand utav det eller någonting annat. Men när det börjar brinna så är det svårt att stoppa dem, och det ser vi ju hur mycket skog och annan mark som har förstörts av bränder. En annan sak är också det att den här torksperioden brukar ju har ju haft andra konsekvenser i Europa. Kärnkraftverk är ju ofta beroende av att en stor tillgång till vatten. Och därför har man ju byggt kärnkraftverk vid sjöar eller floder. Och till exempel i Rumänien enda kärnkraftverk var tvunget att stänga för att floden Donau hade för lite, för dåligt med vatten. Man fick nu korrigera det där på olika sätt genom att öka vattentillförseln just där kärnkraftverket fanns, så man visst kunnat öppna det igen. Men så har det varit på flera håll i Europa, och floderna, Ren är ju väldigt uttorkade på sina ställen. Sannolikt kommer det tillbaka, och då blir det ju det att det blir mer våldsamma regn framåt hösten eller på vintertiden. Och då, blir de stora så blir de ju också problem. Och hade det varit tatt innan och det regnade, jag då spolade i bort jord och allting annat, och det blir, man har mycket, kanske för lite skog och annan vegetation som binder jorden i marken, så därför blir den väldigt känslig för skyfall och liknande. Så är det ju över hela världen med detta, att vi har varit för våldsamma på skogen i, framförallt i Medelhavsområdet. Det är en annan problematik. Och varför är detta en problematik? Ja, det är för att det som klimatkrisen ökar koldioxidhalt i atmosfären innebär ökad temperatur. Ökad temperatur innebär ökad tillsats av energi i våra meteorologiska system. Det blir mer kraft, mer energi, och då blir så att säga, det både torkan värre, men då blir det också skyfallen värre. Så det är en och det där är någonting som redan försäkringsbolag och andra börjar observera och kommer ju att på sina håll skapa problem med ökade försäkringskostnader och annat. Det här kommer ju att förvärras, de här problemen, alldeles som temperaturen stiger alltså. Så att det är ingenting som vi kan bortse ifrån. Vi vet också att den här förändringen av havstemperaturerna som sker kan påverka havsströmmarna. Och det finns olika teorier om det, men till exempel en teori som heter Amok säger att Golfströmmen skulle kunna upphöra. Och skulle Golfströmmen upphöra, ja, då skulle vi trots inte få ett varmare klimat utan få ett kallare klimat i Norden, som skulle också ställa vårt samhälle inför oanade utmaningar. Så det är mycket som sker med det här när klimatet störs. Förändringarna i vädersystemen och annat som sker och som kommer att ske och som inte alltid är helt förutsägbara. Det säkraste det är ju att jobba på den, det att man försöker att minska utsläppen. Det är ju lite tråkigt här, för att klimatet blir gärna nedprioriterat inför dagsaktuella frågor, pengafrågor och sånt som är kortsiktigt. Och då blir klimatet undanskuffat. Och så drar vi på oss ett ännu större problem. Så vi måste ta tag i de problemen. En del kallar oss som varnar för det här för alarmister eller på olika sätt. Extremister tycker en del att vi är också som hävdar med sakerna. Men jag tror att vi måste se naturligt på den här krisen. Krisen är verkligen, det är en allvarlig klimatkris. Sen är det ju då en utmaning som innebär att om vi tar den på allvar, så har vi ju världens många möjligheter att minska konsekvenserna av dem och minska utsläppen. Vi har ju övergången till förnyelsebar energi över världen. Vi har kärnkraften framför oss. Vi har skogsplanteringar framför oss i aktuella trakter och så vidare och så vidare. Vi har mycket vi kan göra här. Energibesparingar och så vidare och så vidare. Det finns jättemånga möjligheter. Så att det gäller, och det är som jag säger, det att när du pratar om elbilar så säger ni att vi måste få driva på det för fort för att dö på den europeiska industrin. Jag tycker det är feltänkt. Därför att istället ska staden göra som man gör nu och kanske köra på med öka elbilarna och därmed men se till att den europeiska industrin producerar med många elbilar, då det skapar ju detta jobb istället. Detta med klimatkris, det skapar jobb, det skapar möjligheter. Men tyvärr har vi varit lite loja i Europa och inte riktigt teknologiskt hängt med utvecklingen i andra länder. Ett land som ofta pratar illa om för att de är dåliga på miljön är dessutom väldigt duktiga på att producera fotoceller eller batterier och annat och den tekniken. Och kineserna är väldigt intresserade av att minska utsläppen nu, därför att man kan inte hantera sina bostadsområden och sina industriområden att det blir för mycket utsläpp. De är ju så oerhört stora och oerhört folktäta. Utan därför har man bestämt sig att vissa områden är bara elbilstrafik och elbusstrafik tillåten, för att man ska få en överhuvudtaget kunna leva. Jag tror att det är viktigt det här med klimatet och att vi för det på ett bra och riktigt sätt. Jag tror vi ska lyssna på en melodi nu av Mikael Wiehe som heter Stjärnorna som föll. Och en liten tragisk melodi, men kanske rymmer en del sann, tyvärr, sann livserfarenhet av en situation som drabbar väldigt många människor. Man möts och man skiljs. Men det kanske kunde se annorlunda ut. Men vi vill lyssna nu för den här gången på Mikael Wiehe och Stjärna som föll.
Och det var kväll. Och det var ljumt. Och det var dofterna från pinjeträd och till. Och det var månens apelsin vid horisonten. Och det var vinet och kanske maten. Och det var vi, ja du och jag. Och det var tonerna från dragspel och fjol. Och jag bjöd upp dig till den allra sista dansen. Allt under stjärnorna som föll över dörren. Och det blev vi, vi blev ett par. Och vi förstärkte och försvarade varandra. Och vi godslog bara fram igenom livet. Vi stod tillsammans mot hela världen. Och då, någon gång ibland. Det var något som lät som dragspel och fjol. Så bjöd jag upp dig som till allra sista dansen. Allt under stjärnorna som föll över då vill. Vi smälte samman, vi blev en enhet. Vi fann den trygghet vi behövde hos varandra. Vi saknar ingen, vi saknar inget. Jag kanske stjärnorna som föll över då vill.
Jag tänkte gå vidare med då den politiska situationen, och då har vi en annan intressant situation som är viktig, och det är ju den i förhållande till Ryssland. Ryssland och Ukraina är ju mer i luven på varandra än någonsin. Och jag har läst i sommar Alexander Stubbs bok Triangelns makt. Alltså han beskriver att det finns en triangel i världen bestående av egentligen Kina, USA och den övriga världen, sydvärlden. Men alltså han skriver också om det är ju att Ryssland har aldrig släppt tanken på att återgå till de gränser man hade när Sovjetunionen föll. Alltså det där man hade Baltikum, Armenien, Georgien och så vidare. Och de kanske till och med drömmer om 1914 års gränser, alltså det storryska tsarväldet, när även Finland ingick som en del i Ryssland. Hur som helst så Putin, han är ju besatt av idén, varit under hela sin regeringstid, att återställa det. Och det började ju lite sakta med angrepp på Georgien på för länge sedan. Det tänkte vi inte på, vi var på som bäst att avrusta då vid den tiden. Nu upptäckte vi att nej, kan vi inte, nu måste vi göra tvärtom igen. Och så kom ju på 2022 angreppet på Ukraina. Och sen dess så är vi medvetna om att Ryssland tänker inte ge sig där. De ska ha Ukraina. Får de Ukraina så kan de ha ligga och vänta tills de kan ta det. Och det kan tänkas att de är intresserade av andra bitar upp med den ryska gränsen, upp emot Polen, Vi har Finland till exempel. Och det finns konfliktområden. Så därför så är det ju en uppe konflikt och vi har själva gått med i NATO och alltihop det där. Så att nu lever vi med detta. Det är en helt annan värld. Denna värld var, som vi var för 20 år sedan, då trodde vi att allting skulle bli fred. Nu tror vi tvärtom. Vi får hoppas att det finns en lösning. Men det enda lösningen just nu för Sverige och NATO och framförallt för att prata om Västeuropa, det är två saker. Rusta upp försvaret i Europa så att vi är starka, så att vi är tillräckligt avskräckande. Deterrence heter det, alltså avskräckningsmekanismen är viktig så att vi inte ryssarna angriper oss. Men de kommer att försöka och de bedriver proxykrig, alltså hybridkrig på olika sätt genom att infiltrera i politiken på olika sätt. Och det gäller därför att, vet du det, att håller Europa ihop då är vi väldigt starka. Håller vi, är vi oense och drar åt olika håll då är vi väldigt svaga. Och dessutom så är ju det att vi får ju räkna med att det är vi i Europa som får stå för det här nu och inte USA. USA har ju dragit sig definitivt, även om det inte gjort alls, så är den ju mer eller mindre borta numera. Och de drar sig undan. Man till och med klagar på att USA drar sig undan Korea idag på andra sidan jordklotet för att skydda sig själv. Och USA har ju, som jag berättat om tidigare, en kupoltanke att de ska skydda Nordamerika från alla angrepp. Men med en stark flotta och starkt antirobotförsvar, ett starkt rymdförsvar. Men vi själva, vi står ju där och då måste vi enas i Europa. Och är vi inte enade så blir det. Vi måste alltså samarbeta hårt i Europa. Vi måste bilda någon typ av förbundsstat där vi står starka och klarar oss utan andra länders stöd så att säga, detta. Och söker oss nya relationer i den värld som är. Relationer med Kina, Indien och länderna i Afrika överhuvudtaget. Så att vi kan agera på ett annat. För världen ser inte ut som det gjorde för i min barndom. För då pratade jag om två center. Det var Washington och New York. Och så andra sidan var det Moskva. Men så är det ju inte idag. Utan idag är det ju en, som man säger, multipolär värld som står med ganska starka maktcentra. Kina idag är ju fruktansvärt starkt. Och kanske till och med starkare än efter USA, den absolut starkaste makten i världen. Indien är inte långt efter. Men har ju en bit kvar förstås. Och sen har vi andra länder i Latinamerika och annat av det. Det måste vi relatera oss till och omforma oss till på ett nytt sätt. Det kräver alltså att vi ser politiken på ett annat sätt. Och därmed så kommer jag över till den stora frågan då, hur går det i valet om några veckor? Det vi vet inte hur det går. Men låt oss hoppas på att det blir bättre och att vi får ett val nu som ger ett rättvist resultat. Sverige är nog ett landet lagom. Och utan att förhäva mig så tror jag nog säga att det som kanske skulle gynna landet mest är nog en mittenpolitik som ligger i mitten på något sätt. Inte som inkluderar främmande element som rasism eller sådana eller som inlämmar extrempolitik i vänstern. Utan det handlar om en politik som alltid har till Sverige, en mittpolitik. Där de kloka människorna har under alla år samverkat på ett bra sätt. Jag tycker det är viktigt att man skulle kunna komma fram till en sådan regering, mittregering, som skulle kunna regera ett antal år nu framöver i tiden. Och inte ta till sig extrema uttryck, vare sig i form av utvisningar eller i form av annat dåligt. Vi får lämna det med den biten och så går vi över till att lyssna på musik. Och jag tänkte att vi går över till det något som kallas för tron. Jag brukar alltid ha ett avsnitt om tron, för tron är det viktiga, det är tron som bär upp oss. Tro, hopp och kärlek. Vi lyssnar på Emilia Lindberg, en gammal sång som har men som jag tycker går hem än idag. Och som jag tror och hoppas att den kommer att gå igen. Även hos de unga människorna som inte har hört den här. Men den är fin. Låt mig få höra om Jesus.
Låt mig få höra om Jesus. Skriv i mitt hjärta vart du. Sjung för mig sången så dyrbar, skönaste sång på vår jord. Sången som änglar i natten sjöng mot förhedrar en gång. Ära ske Gud i det höga, frihet från vår jordas tång. Låt mig få höra om Jesus, jag skriver
Sen har vi ju det här med tron då, ja. Vår fader, eller fadern, sonen och den helige ande som vi pratar om. Hur har vi det med Gud idag? Som en annan ställa en fråga till folk i allmänhet ute. Ja, hur många tror på Gud? Vi har ateister och det är många. Men vi har också många troende. Och om jag inte är fel under detta så verkar statistiken eller undersökningen peka på att vi kommer att, från att ha haft en låg vattensmärke när det gäller troende, så börjar antalet troende öka sakta med säkerhet. Och framförallt kommer yngre grupper, generation Z och liknande grupper, att söka sig till Gud. De har en stark gudslängtan. Men när det gäller det troende idag så skulle jag lite våldsamt vilja säga att det finns bland de troende, bland de många troende, så finns det två grupper där. Det finns de egoinriktade, eller de som kanske bara har tron för dess egen skull. De tror på tron för att det hjälper dem själva, och det är väl rätt, men också att det ska ge dem välfärd och styrka och pengar och allting sånt. Eller att det ska ge dem framgång. Men hur det är med, för andra människor, det det är inte så intressant. Det är kanske en ganska ytlig form av tro som finns hos många. Sen finns det det som verkligen är gudsinriktade. Och det som inser att Gud har skapat allt. Det som det står i den nicenska trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Skaparen allt vad synligt och osynligt är. Alltså allting. Gud regerar överallt. Gud och Jesus regerar överallt. Och den tron innefattar ju det att vi ska ta ansvar för både det materiella, vår skapelse, vår natur, vår värld. Och vi ska ta ansvar för våra människor. Både oss själva och för andra och våra medmänniskor. Och det kan finnas olika schatteringar naturligtvis bland de kristna där. Jag kommer tillbaka till det. Sen finns det ateister som kan hitta, som egentligen kanske står nära Gud, men de erkänner inte Gud därför att de kan inte acceptera att det finns ett väsen eller någonting sånt som skulle styra. De har inte riktigt tagit till sig, men de kan ha mycket av den godhet och den etik och den rättvisetänkande finnas i väldigt stor utsträckning här. Väldigt mycket gott kan det finnas. Så det är frågan om hur de ska, hur Gud ska nå dem. Men det står ju det i apostlagärningarna att den som åkallar Guds namn, han ska bli frälst. Och om anden faller över någon kommer han åkalla Gud och bli frälst. Men det viktiga är ju det att man blir frälst, man blir kristen. Man är inte det. Det är också ett utan det är ett helt rörligt, dynamiskt tillstånd. För några så blir frälsningen att koppla samman världens elände med människans, med Guds frälsningsplan. Till allt emanerar ju i människans egoism och självupptagenhet. Är vi egoistiska och självupptagna så har vi inte en förmåga att lösa de verkliga problemen som vi står i. Det är så. Vi kör på i vår värld, till exempel med klimatet, och vi kör på till rakt in i kaklet till det går sönder. Alltihop. Vi är så självupptagna. Eller vi dricker alkohol och tycker det är gott och dricker tills vi dör. Det är inte lösningen på problemet. Men det finns ju några människor som börjar se detta, som har tagit till sig Anders, som ser Guds plan här. Guds plan och hans allenrådande makt kommer att gå före för att rädda mänskligheten och skapelsen. Alltså människor som kommer att ta till sig detta, att känna att vi ska jobba i Guds heliga anda, på Guds sätt. Vi ska rädda skapelsen, vi ska skapa fred, försoning och allting det där tillsammans med en uppriktig och innerlig gudstro. Där anden landar i oss. Vi omfattas av den. För tar vi inte emot anden och tar den till oss och låter oss omvandlas med den, så kommer det inte att hända någonting. För att även om vi har bekänt att vi är si och så, och sen så kommer det händelserna, det måste rota sig så att den ska bestå när kriserna kommer. Anden måste rota sig och sätta sig oss. Och det sker inte med en gång, utan det sker med mycket kontemplation och bön och tanke och helighet. Vi ska ta och göra så nu att vi lyssnar på en sång av Emilia Lindberg. Det är mycket Emilia Lindberg, men jag har valt det därför att hon kom ju delvis från, nästan från Malmö. Nej, det gör hon ju inte, men hon är från Bollnäs, men hon har ju varit en stor mycket verksamhet här i södra Småland, och därför så anledningen, och därför att hon är en duktig sångare, och därför att jag tycker om den här amerikanska country, eller landsbygdsmusiken kan man kalla för, country är ju landsbygd, som sker, den är hjärtlig och når lätt in i hjärtat och inte så att förstå. Och nu ska vi spela den som heter Night of Redemption, den betyder försoningens natt. Det som är den viktiga, det är det andliga genombrottet. Anden måste få ett genombrott i varje människa. Normalt sett så ska det ske egentligen vid dopet. Men vid döpse som vuxna, som barn, så är det inte troligt att det sker. Men när man döper så, ungefär som när Jesus döptes, han sänker sig ner i Jordan. Då står det ju där att han steg upp i vattnet så öppnas i himlen. Och Herrens duva satte sig på, stannade över honom, Herrens ande, och han stannade över honom. Alltså det är lite grann det, och man måste tänka, det var så i den gamla historien att tidigt att man, när man döpte någon då första gången på det sätt som man döpte Jesus, så la man också händerna på vederbörande och då tog han emot den helige ande, ta emot den helige ande. Det säger Jesus många gånger, ta emot helig ande. Det är en viktig budskap till Jesu uppståndelse, att ta emot den helige ande. Och den helige ande är ju det, den som ger välsmakande frukter. Galaterbrevet till exempel. Det ger många frukter. Vår tro är ju så att säga stor, men vår tro är ju mer än, är ju en resa. Vi brukade tidigare kristna kallas för resandets folk. Det var så att man var ju på väg. Man var på väg att sprida evangeliet naturligtvis. Men det är också den inre resan. Resan till helighet. Till att man når ett läge då man blir mer lik Kristus, Jesus och Gud. Såväl det som kan man ha sagt det, så är ju kristendomen en skola. En skola under vårt liv att lära oss. Men vi kan alltid inte vara fullt, allt är inte fullt klart från början. Utan det är en skola på olika sätt. Där vi måste lära oss tro, hopp och kärlek i stor utsträckning. Kristendom är också som ett sjukhus. Så vi råkar ut för problem. Saker som vi inte kan skydda oss ifrån. Eller som vi kan. Och det kräver i sin tur så att säga att vi har ett fältsjukhus som botar oss. Botar vår ande, vår själ. För det är saker som sker. Det är kyrkans, det är församlingens uppgift. Vi behöver så att säga en mötesplats. En plats där vi möts. Kyrkan är en plats där vi möts. Och vi kanske i framtiden måste mötas på lite olika sätt. Ett sätt är att mötas precis som vi gör idag i församlingen. Men vi kanske också måste mötas i speciella nätverk. Och kanske det som kanske nästan påminner om gamla klostersituationer. Där somliga kanske har trängt extra djupt in i det själsliga för att kunna sprida den glädjen och den kunskapen till sina medmänniskor. Livet är en helhet. Det är viktigt att komma ihåg också. Kropp, själ och ande. Vi sker en anpassning. Och när vi missionärer är ute i världen på andra håll så kommer de ju till att de måste ta tag i helhetens problem. Är det utsatt ett land för klimattorka eller klimatkris så måste man hjälpa till att lindra det. Man måste hjälpa till att anpassa sig. Kanske plantera skog, kanske bygga vägar och så vidare. Kanske införa ny teknik och kanske skapa pengar för att samhället utvecklas så att den kristna tron har också någonting att växa i. Det handlar om en mångfald där att missionen kan bli väldigt omfattande och väldigt kan, och bidra till att man fångar in den vanliga folket till en mobilisering. Och den mobiliseringen som skedde med frikyrkan i Sverige ledde ju till att är den största faktorn som har lett till att demokratin infördes. Det är inte fackföreningarna, det är inte nykterhetsrörelsen. Men däremot kan man säga att den kristna väckelsen och församlingsskapandet i sin tur gav upphov till att fackföreningar och nykterhetsrörelser och den politiska partier uppstod. Men det var i andan när man bildade de här nya församlingar, baptistiska församlingar, män och kvinnor. Ja, att jobba med vanligt folk i mission och församling, det leder till förändringar av samhället. Det är viktigt. Det finns så många exempel på det. Mission i Colombia som har inneburit att samhället har helt förändrats. Gangsterväldet har helt utplånats och knarkhandeln. Det finns sådana exempel där man går fram så att säga, och förändrar människor. Sprider den heliga ande så att människor omvandlas och börjar jobba på ett annat sätt. Och jobba enligt på det livets goda, på livets helhet. Att leva för andra, det är viktigt. Och man lever för varandra. Det är att skapa ett mjukt, nytt samhälle. Som hela världen, hela globen behöver. Jag ska bara ta ett exempel till. Och det är den barmhärtige samariten. Det var ju som ni vet en, om ni inte har läst det, men flesta har väl läst det. Om en man som var på väg och blev rånad. Och blev slagen och sårad. Och bestulen på allting. Och där låg han utslagen i öknen. Och så kommer det den ene efter den andra och går förbi. Men ingen. De går så långt som möjligt ifrån detta och bryr sig inte om den där stackaren som ligger där utslagen. Vi kanske känner igen situationen att det kan hända i våra stadsmiljöer idag att vi råkar ut för att vi ser sådant. En barmhärtig samarit, alltså den mest hatar ut, som inte var med i det judiska samhället. Samariterna var inte betraktade som rena, de var smutsiga, de var en annan. Inte riktigt den rätta judiska tron. Men det var han. Han kom och räddade. Tog hand om hela hans sår. Lappade ihop honom så gott det gick. Och satte honom på ett härberge. Så han kunde få vila upp sig. Och sa att han skulle komma tillbaka om det kostade mer. Då han hade betalat för att han skulle kunna få vård. Jag tycker det är en fin händelse och ett exempel vilket bör inspirera oss till att hur vi ser på samhället och framförallt inte bara på världen utan på eller hur vi ser på världen, alltså på folk, alltså att vi ser inte skillnad om det är vilken ras eller vilken tro de har, utan vi ser dem som människor, som Guds barn. Och det är det viktiga med den barmhärtige samariten som gjorde det. Han var den verkliga medmänniskan. Hoppas det kan sprida sig som en tanke och bli det stora och inte den egoistiska och självupptagna som tyvärr dominerar vår tid allt för mycket idag. Och så, om den ska räddas, ja då ska världen räddas både från klimatkrisen och från krigskrisen och från alla andra kriser och pandemier och allt annat. Då gäller det som den barmhärtige samariten levde upp till. Hjälp varandra, lev för varandra. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa en bön, den som alla känner till. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi ska lyssna på en sång nu som slutar här. Den enda som bär. Och det var en Andreas Rydman, säger, har jag hittat, som ska ligga bakom den här. Men det är en väldigt fin sång av Lydia Littell, det här som framförs och som ger oss så mycket hopp. Det får avsluta vårt program idag och hoppas vi hörs igen framme i, ja det blir väl någonstans september, oktober. Som vi hörs igen och ha det välsignat till dess. Guds frid vara med er och Gud välsigna er alla.
Då har du lyssnat till Radio Malmbäck med Karl-Erik Andersson. Och jag som har satt ihop programmet heter Ann-Marie Andersson. Och vi sänder över Höglandets närradio 103,9 MHz Radio P5.
Som står igenom alla tider är Kristi kors och blodets säkra grund. Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller, det varar blott ett kort och flyktigt stund. Där jag vet det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Jag har inför den vita tronen, det är en frälsad själ, halleluja. Och detta är nog, till all min synd blev sonad, när Jesus dog för mig på Golgata. Det enda jag vet, det är att nåden.